Vi pratade lite efter den här, vad ska man säga, andakten vi hade i onsdags på Ask onsdagen då vi inledde fastan tillsammans, så pratade jag och Ann-Kristin lite grann om hur gör vi nu på söndag här när vi har första söndagen i fastan och så är det samtidigt Alla hjärtans dag. Ska vi, det känns liksom så här, det är inte så att Alla hjärtans dag att det inte har kommersialiserats eller att det har ett, det finns en sån tanke bakom det, vilket gör att man blir så här, hur ska vi göra nu egentligen? För samtidigt så tycker jag ju att man kan tycka vad man vill om hur kommersiella intressen liksom har kanske både i ursprunget till och framförallt mycket av fokus kring såna här dagar som kanske inte riktigt, jag menar, vi kanske inte kan härleda Alla hjärtans dag till. Ja, men det var ju för, det kan vi ju läsa om i Bibeln, eller en gammal judisk högtid som vi har anammat eller sådär. Likadant med fars dag och mors dag. Jag vet att Ola är en stor fan av de här dagarna. Jag tror att han har lite så här åsikter om. Nej, men man kan tycka vad man vill om det. Men man kan ju alltid göra någonting. Det är ju, mycket ligger ju, vad gör vi med det? Vad gör vi av det? Vi kan ju välja att bara haka på kommersialismen och bara liksom ge oss hän det. Och göra mors dag till en extra födelsedag. Eller så blir det, gör vi det till en påminnelse att faktiskt uppmärksamma våra egna mödrar eller mödrar i vår närhet eller människor vi möter på olika sätt. Så att det är så mycket vad man gör med det. Så därför tyckte jag först så här, åh nej, hur hanterar vi det här? Det är ju liksom två motpoler. Men jag tror faktiskt att, och jag tyckte att än så länge så har vi lyckats förena det på ett väldigt bra sätt här med Alla hjärtans dag. Att uppmärksamma lite extra, påminn om kärleksbudet. Älskar din nästa som dig själv. Är det någon som du särskilt behöver ösa kärlek över idag, så blir det. Så kan vi låta det kännas som en påminnelse. Och det tycker jag vi ska göra. Innan vi läser dagens bibeltext så skulle jag vilja att vi ber en liten bön tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är våran vägledning, som är våra, som är ljuset på våran stig, som är lyktan för våra fötter, som gör att vi inte snavar och går vilse, utan som leder oss på rätt väg för ditt namns skull. Låt ditt ord och låt de orden som jag delar idag få, det som är från dig, låt det få slå rot och falla i god jordmån och bära frukt. Låt det som är mindre viktigt eller det som är irrelevant, låt det få falla i glömska och passera förbi. Men låt oss få ta tillvara och låt ditt ord få bära frukt i våra hjärtan idag. Amen. Vi har ju nu svängt i den här berättelsen. Vi har nu passerat liksom kulmen, eller det som är var liksom den här höjdpunkten, ska jag inte säga att det är, men det som Markus evangeliet är ju så tydligt uppdelat i två delar, och så har vi i mitten av det här med Petrus bekännelse, när vi helt plötsligt, Jesu identitet blir uppenbarad och avslöjad och folk har förstått vem är Jesus. Och nu har vi tagit sikte mot Jerusalem och mot påsken och passionsberättelsen. En del har kallat Markus evangeliet för den längsta, världens längsta passionsberättelse, för den är så tydligt fokuserad på bara Jesu vandring mot korset. Liksom. Det är så tydligt upplagt och upplagt för det. Och det är ju så, det tajmar ju bra här nu med att fastetiden inleds samtidigt som vi inleder den här andra halvan på Markus evangeliet. Och vi får nu, så vackert beskrivet, att vi får ta armkrok med Jesus här under den här tiden. Men vi fortsätter vandringen tillsammans med Jesus här, och vi gör det i Markus evangeliet kapitel 10 och från vers 17 en bit framåt. Den här gången delar vi inte upp, utan vi läser hela stycket eftersom det är en berättelse. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare," sa mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom: vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade: sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen. Här i världen ska få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Jag tror att många av oss tycker nog ändå att vi är ganska okej. Att vi är ganska relativt hederliga människor. Det finns kanske gråzoner i våra liv där vi känner att det där är kanske inte helt bra. Det här borde jag göra något åt. Eller de här dåliga vanorna som jag håller på med, de borde jag ju inte göra upp med kanske. Eller det borde jag nog skärpa till mig när det gäller de här sakerna. Jag är inte riktigt, där vet jag att jag, det skulle jag kunna göra bättre. Men samtidigt då när vi ser Jesus räkna upp de här orden med du ska inte stjäla, du ska inte dräpa, så tycker vi ändå att ja, men jämfört med eller i ljuset av det där så är det ju ganska goda och rättfärdiga liv vi lever. Det tror jag de flesta av oss skulle kunna stämma in i. Och skulle vi råka brista, så jag menar, nåden övertäcker ju. Det är ändå där vi inte räcker till, det räcker ju Gud till. Gud fyller ju igen liksom det här där vi brister. Suddar ut våra röda siffror i bokslutet och så blir det bra. Men vi kanske ändå har den här känslan ibland av att det saknas någonting. Vi skulle vilja ha någonting mer. Det är livet. Det är livet med stort L. Det är överflödande, eviga livet. Och när vi läser evigt liv så är det lätt att vi tänker evigt liv som det där som någon gång ska komma bortom allt det här som vi ser, bortom döden, himlen. Så är det inte riktigt det som vare sig Jesus är ute efter eller det som jag tror vi längtar efter. Vi längtar efter att leva det här livet, det överflödande livet här och nu. Och så känner vi ibland, vad ska vi göra för att få fatt på det? Vad är det som fattas liksom? Och det är ju den frågan som den här rike unge mannen kommer med. Det är ju någonting, han säger ju själv att han... Vi vet ju när vi möter honom så vet vi ju stort sett ingenting om honom. Det kommer en man springande fram till Jesus när han är på vandring. Han kastar sig ner framför honom. Vi vet inte så mycket mer. När vi läser de andra evangelierna så fylls bilden på lite grann, men ändå inte mycket. Matteus och Lukas pratar om att han är rik. Det får vi reda på här, men han ägde mycket. Att han är ung, att han har mycket inflytande. På engelska så kallas den här mannen The Rich Young Ruler, eller berättelsen om The Rich Young Ruler, alltså den unge, rike, unge ledaren, eller ja, en man, en makthavare liksom. Så han hade inflytande, han hade pengar, ändå kommer han fram till Jesus och kastar sig på sina knän och uttrycker att vad ska jag göra för att få evigt liv? Jag har hållit alla buden, vad är det som fattas? Vad behöver jag? Till och med en sån här man som till ytan ser ut att ha allt. Han lever ett gott liv. Han har levt ett rätt liv. Han verkar inte ens gå och plågas av mörka hemligheter eller mörka synder. Utan säger, jag har ju levt ett gott liv. Jag har levt ett bra liv. Alla de här buden har jag hållit sedan jag var ung. Vad behöver jag göra mer? Vad behövs? Det är någonting som fattas. Han har gjort allting som krävs. Och innan vi går in i Jesu svar här nu så ska vi prata lite om den här typen av texter som vi ibland stöter på i Bibeln. Och som jag tycker den här faller väl in lite under den här kategorin med problemtexter. Texter som är lite jobbiga att hantera, jobbiga att möta. Vi vet inte riktigt hur vi ska kunna få de här texterna att passa in riktigt i hur vi vill ha det. Ibland är Jesus lite jobbig, så här, peta lite där. Men inte peta inte där i sidan, det är så... Det, är så öm där. Petar någon annanstans. Så här, men pet. Och så är det jättejobbigt och så vill vi inte att Jesus ska vara sån. Vilka texter som vi kallar för problemtexter, det är ju olika. Det har sett olika ut genom historien och olika ut genom, ja, beroende på hur livet ser ut och förhållandena ser ut. Jag kan tänka mig att texter som vi idag kanske, jag vet inte vad ni möter, vad ni tycker problemtexter, men jag vet att en del tycker att det är jobbigt att läsa Gamla testamentets texter om, som skildrar hur Israels folk går ut i krig och de skonar ingen, utan de får uppdraget av Gud att döda alla och skona ingen, liksom inte ens kvinnor och barn. Och så tycker vi liksom att det där är jättejobbigt, för hur får vi upp det med det? Den bilden av Gud som vi har. Under korstågens tid så var det säkert ingen problemtext. Snarare kunde man kanske läsa de här texterna och tycka att yes, vad härligt. Vi kör på, liksom. Hämta inspiration och stöd, det är ju jättebra. Vi har inga problem med den texten. Det är ju den guden vi följer, guden som ska utplåna alla hedningarna. Och så fullföljer vi det uppdraget. Det var ingen problemtext. Idag är det en problemtext, men då var det inte det. Går man inte jättelångt tillbaka i tiden så var det inte jätteproblematiskt att läsa Paulus texter om hur kvinnorna ska tiga i församlingen och allt sånt där. Men vi som mänsklighet har, man får ändå hoppas att även om man ibland tycker att har vi inte lärt oss någonting, så vi lever ju ändå i ett samhälle idag som är bra mycket mer jämlikt och jämställt, och vi har gjort upp med mycket av de här patriarkala strukturerna och sett att det blir faktiskt ganska bra ibland när vi släpper fram kvinnor, eller hur, vad säger ni? Men det är inte så, det är inte enbart illa. Nej. Nej, utan då kan vi också se att men när Paulus sa det här med att nu inte längre är jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan ni är alla ett i Kristus. Då kanske vi ska läsa det också och undra vad det han menar med det. Och vi har kanske förstått att vi är ju faktiskt alla ett, vi är alla lika inför Gud. Och vi har alla gåvor och vi alla, Gud använder vem Gud vill. Så då hjälpte det oss kanske att se de texterna, att det där kanske inte är en universell text som gäller i alla tider, i alla sammanhang, att nej, kvinnor ska sitta ner och vara tysta och de ska ha någonting på huvudet när de profeterar och allt vad det är, utan att se att ibland kanske Paulus skrev texter som var specifikt in i situationer, och så blir de här texterna kanske inte, det behöver inte vara en problemtext på det sättet. Och den här texten som vi läser idag, den var kanske inte så jobbig för Franciscus att läsa. Ja, men det är klart att jag ska sälja allt, jag ger upp mitt arv och jag ger mig ut och lever i all enkelhet och lita på Guds försyn. Jag går runt i mina enkla, min liksom enkla särk och går runt och ut i naturen och predikar för fåglarna och allt sånt där. Och sen, det här är ju självklart, men det är klart att jag säljer allt jag äger. Det är ju vad Jesus säger. Kanske ingen problemtext för Moder Teresa heller. Ja, men självklart ger jag upp allt jag äger. Och viger mitt liv åt enkelhet och omsorg för de allra mest utsatta. Kanske en problemtext för andra, kanske en problemtext för den som försöker få evangeliet till att handla om att följer du Jesus så kommer du få framgång och rikedomar, och det är inga problem för kristna förkunnare att äga privat jetplan och allt sånt där. En sån här text blir lite jobbig, och det finns säkert sätt att bortförklara den, och det har gjorts försök att bortförklara den texten, allt ifrån, vet du, många av er som har hört den här skrönan om att det fanns en port i Jerusalem som kallas för nålsögat. Och den var så här trång, så när man skulle leda kamelkaravanerna där igenom så var kamelerna tvungna att böja sig ner nästan på knä och gå igenom. Och så blev det liksom en, det var Jesus menar att det går, men du måste ödmjuka dig. Det är bara en skröna. Det finns ingen nålsögat port i Jerusalem så vitt jag vet, och det finns ingen historisk bevis för att det ska ha funnits någon heller. Så att det var ett litet vackert försök att kanske försöka hitta en sätt att kringgår den här texten lite grann. Så vi försöker kanske relativisera eller hitta på ursäkter så vi kan hantera det här. Men vad innebär den här texten? Är det så att Jesus förbjuder oss att ha ägodelar? Får vi inte äga någonting? Ska vi sälja allting och ge bort det? Är det så vi ska tolka den? När vi möter den här mannen så vet vi som sagt inte så jättemycket om hans bakgrund. Han kommer springande mot Jesus, han faller ner på knä framför honom och han tilltalar honom som gode mästare, vilket är ganska anmärkningsvärt, och det märker vi på Jesus svar. Att han säger det, varför kallar du mig god? ingen i vår kultur, i vår religion, så kallar vi ingen för god utom Gud själv. Så varför gör du det? Och Jesus bemöter det, och sen Jesus svarade, om man gör det för att tillrättavisa honom, eller om det är så här, en del menar att den här mannen kommer hit och gör en så här överdriven hälsning och förväntar sig att få ett, att Jesus ska bemöta honom som en jämlike, att här kommer en makthavare, han hälsar på Jesus på ett fantastiskt överdådigt sätt och väntar sig att Jesus ska svara tillbaka, och sen får han bara en tillrättavisning från Jesus, att det kanske är det han är ute efter, vi vet inte riktigt, men oavsett, så det vi vet om mannen är att han verkar ha levt ett rättfärdigt liv enligt lagen. Han anser sig själv vara fläckfri, och Jesus ifrågasätter inte det, utan han säger ju sen att det är en sak som fattas dig. Vi kommer till det. Och den här synen på att se sig själv som att jag har följt lagen, man kan tycka liksom att det är väl lite väl att ta i. Vad är det för, är man inte högmodig om man säger det? Men Paulus själv, jag vet inte om ni kommer med bibelstället Jesus, Paulus själv säger att jag är själv fläckfri enligt lagen. Jag har följt allting som lagen har sagt. Jag har varit en felfri farisé och hållit allting som lagen har sagt. Så det var säkert många unga fariséer som gick och gjorde de anspråken att jag har följt lagen. Jag har följt alla de här budorden. Så långt det liksom ankommer mig så har jag följt buden. Men vi vet ju att, och vi märker ju både här och i andra sammanhang, att Jesus inte alltid är så intresserad av, har du följt lagen som krav för att för efterföljelse, utan det är andra saker som Jesus är ute efter. Det intressanta är här att om man tittar på de budorden som Jesus räknar upp, så nämner han ingenting om det här, du ska inte ha några andra gudar jämte mig, du ska inte missbruka Herrens namn, utan alla de budorden som han tar fram inför den här mannen räknar upp är bud som har med mänskliga relationer att göra. Det verkar som att för Jesus är det som är det viktiga. Hur har du varit gentemot din nästa? Och det kan man reflektera mer över, men det visar ju att Jesus inte ens räknar upp alla budorden, visar att det inte är riktigt det som är det avgörande i det här sammanhanget, i det här mötet, utan istället så pekar han rakt in i det som är den här ömma punkten i sidan på den här mannen, hans rikedom och hans ägodelar. För att Jesus ser ju rakt in i den här mannens liv, han vet ju vad det är som ligger, vad det är som hindrar den här mannen från att få uppleva det här livet med stort L. Vad är det som står i vägen för sann efterföljelse i hans liv? Och jag tror att nu när vi inleder ju fastetiden här nu, och det är mycket fokus på våra egna liv och på vad vi ska göra upp med dåliga vanor, vi ska etablera nya goda vanor förhoppningsvis. Och det är klart att det blir en rannsakan för oss själva att se i våra egna liv. Och det blir en möjlighet för oss att fråga Jesus, vad är den ömma punkten i våra liv? Och jag tror att Jesus, när vi läser den här texten, så kan man få intrycket av att om Jesus menar det här är ett universellt bud till oss alla, att sälja allting och ge bort till de fattiga. Och visst finns det i efterföljelsen ett mått av att avsäga sig och ge upp och ge och vara generös. Men jag tror att i det här fallet så är det den här mannen, Jesus hade identifierat vad är det hos den här mannen. Det är rikedomen. Hos någon som tar till exempel en, nu är det dåligt att ta sådana exempel på helgon eller så här heliga föredömen som Franciscus och Moder Teresa som jag nämnde tidigare. För de var kanske inte problemet att ge upp ägodelar. De kanske hade andra punkter där Jesus fick vara på och peta. Vi ser i Paulus liv, han pratar om att han hade en törntagg i sitt kött som Gud var på och petade. Att det här behöver du jobba med. Vi vet inte vad det var, Paulus avslöjar inte det. Och det är en av de stora gåtorna i historien. Vad var det för någonting? Och det finns massa teorier och spekulationer och liksom försöka ta reda på vad var det för någonting. Men till och med en person som Paulus, som vi vet, gav upp allting för att följa Jesus. Fanns ändå någonting som Jesus behövde vara på och peta. Det var antagligen inte rikedomar, för han hade gett upp allting redan. Utan det var någonting annat. Och så är det kanske i våra liv. Hos oss kanske det är, hos några av oss kanske det är ägodelar. Det kanske är saker som vi håller fast vid. Jordiska saker som som vi är så fästa vid att vi känner att jag kan, nej, men det här gör ont att släppa. För andra är det inte det. Men det intressanta är det som Jesus lovar också. Jag vet att en del tenderar att läsa saker som Jesus säger, eller vi läser saker som Bibeln säger, och så gör vi det till, försöker göra någon slags formel av det, att om jag gör så här kommer jag få det här resultatet. Och försöker vi se att liksom, ja, men här gör jag så kommer det bli så. Jag tror att det är, Bibeln egentligen inte, Gud vill inte att vi ska använda Bibeln på det sättet. Men här är ett sånt intressant, när Jesus säger detta, att han faktiskt menar, det här tolkar jag som ett löfte ändå, att Jesus, när han säger att sannerligen var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan evigt liv i den kommande världen. Jag tror att det finns ett löfte, och jag är väldigt försiktig i vanliga fall med att säga så, men jag tror att när vi ger upp saker och ting som är oss kära, saker och ting som ligger oss nära. Ibland kanske det handlar om att, ibland kanske det är en inställningsfråga, att släppa taget om någonting. Det kanske inte handlar om att, nej, tyvärr familjen, jag lämnar er nu för att följa Jesus, för det tror jag, det rimmar illa med andra aspekter av vad Bibeln talar om. Men att lämna över saker till Gud, att ta den här fasteperioden som en tid att det här som du håller fast vid, det här som du känner att det här kan jag inte släppa, det kanske är så att du behöver lämna över det till Gud, inte i praktiken att ja, jag lämnar det och alltså rent på det sättet, men att lämna över din rätt till det, att lämna över det som du känner att det här håller jag så hårt fast vid, att det låser dig, att det binder dig, att det gör att jag kan inte följa. Det som skulle kunna få dig att när Jesus är där och petar och säger lämna det där, hur reagerar vi då? Gör vi som den här mannen att vi mörknar i blicken och går därifrån, sorgsna? Och det här är så, det här är högst individuellt vad det här handlar om. Jag tror att vi alla vet kanske vad det är. Något av det som Gud kanske påminner oss om och petar på, att det här skulle vi behöva göra upp med, ta itu med eller lägga åt sidan eller lämna över till Gud. Jag tror inte det är en slump att de här budorden som Jesus räknar upp dock handlar om mänskliga relationer. För det handlar inte bara om det inre livet, det handlar inte bara om att bli en bra människa, utan det handlar om att under den här fastetiden och inte bara under fastan utan resten av vårt liv med, men att specifikt under den här fastetiden att ta möjligheten att jobba inte bara på att ta itu med de här sakerna som ligger i ditt inre, utan också ta itu med de här sakerna som rör relationer, som rör det yttre livet. Att när vi, om vi skulle lägga ner lika mycket tid och energi på att göra något för andra som vi lägger på att försöka förändra våra egna vanor och vårt eget liv, så tror jag skulle vi se hur vår värld, åtminstone i närområdet, skulle kunna förvandlas. Och att när en förändring sker i våra yttre relationer så påverkar det också oss i vårt inre. När vi är generösa mot andra så ser vi hur det här som vi håller så hårt på, det vi håller fast vid i vårt inre, kanske blir lättare att släppa. Vi ska avsluta med att be en bön, och sen ska vi lyssna på en sång. Den är på engelska, men jag tror att vi kommer få upp texten här bak så kan man få följa med. Den skriven och framförd av Derek Webb, och den heter just Rich Young Ruler och handlar om den här berättelsen, och är en liten så här. Jag i alla fall när jag lyssnar på den här känner att det petar lite grann sådär. Så att tyckte det var bra att avsluta med den. Men vi ska be tillsammans innan dess. Herre, tack för ditt ord till oss idag. Tack för den här kallelsen att lämna över och ge av det som kanske ligger oss närmast om hjärtat. Det som vi har svårast att släppa taget. Vi kanske tycker att vi lever ju bra liv. Vi har ju gett upp så mycket och vi följer ju dig, Jesus. Men kanske finns det saker som håller oss tillbaka från att fullt ut vandra dina fotspår. Fullt ut hänge oss efterföljelsen. Hjälp oss under den här fastetiden som lägger framför att uppenbara det som är i våra liv som ligger till hinder. Vi behöver inte ge upp saker för sakens skull, men där du påpekar, där du pekar, där vi känner att det här håller jag fast vid, det här vill jag inte släppa taget om. Gud, ge oss den kraft som vi behöver att kunna ge upp det och kunna lämna över det till dig, Herre. Att åtminstone mentalt släppa taget om det där som vi ser som våran rättighet, det som vi så stenhårt håller fast vid och känner att det där är mitt, det där vill jag inte lämna över. Vi behöver din hjälp, vi behöver andens kraft i våra liv för att kunna göra det. Så jag ber Gud att du hjälper oss. För oss själva klarar vi inte av det, men med din hjälp så vet vi att allting är möjligt. Hjälp oss också inte glömma att det är du, Herre. Det är din nåd. Utan din nåd så är det bara ett mänskligt verk, då är det bara mänskliga prestationer och vi vet att vi kommer ingen vart genom att bara försöka anstränga oss själva och spänna våra andliga muskler, utan vi behöver dig, Gud. Ingenting förmår vi utan dig, men allting är möjligt för dig, Gud. Jag ber att den här fastan ska få vara en tid och vi får öppna upp våra hjärtan ännu mer för dig, Gud. Att göra ditt verk i våra liv och så att vi får gensvara, Herre. Amen.